När jag läste den här bibeltexten så kunde jag inte undgå att slå upp Nils Bolander, biskopen som skrev mycket tänkvärt. Hur skulle jag svage bestå för Guds heliga krav? Mästare, giv mig din kraft, du som kallelsen gav. Fast människorna le, låt undret dock ske med en sådan lärjunge som jag. Mästare, giv mig din kraft, du som kallelsen gav. Och kanske att mannen som blev utslängd för att han hade grävt ner sin talent också kunde sämma in i de här orden. Hur skulle jag svage bestå för Guds heliga krav? Vi har någonting väldigt bra som vi delar med Svenska kyrkan och en andra rad kyrkor. Det är att vi följer kyrkoåret. Och det gör att vi inte kommer förbi de här obekväma och svåra skrifterna. Ibland, kan jag berätta, så är frestelsen stor. Nu är vi inne i första årgången. Vi har ju 3 årgångar att följa. Men det här året är vi inne i första årgången. När man möter en sån här text som Kristina har läst, och som jag kan säga som Kristina, att jag har också väldigt svårt att förstå den här texten, så är det lätt att se på de andra årgångarnas texter och så tänker man, det är kanske ingen som märker att jag byter årgång. Men jag har lärt mig med åren att det är bra att försöka stanna i årgången och läsa texterna och vara så modig och säga att det är svårt att förstå. Det är därför vi har fått tolkning. Och jag tror inte vi ska vara rädda för tolkningen av bibelordet. För redan våra förfäder i väckelsens barndom ställde sig ju frågan, var står det skrivet och vad står skrivet? Och man tyckte inte att det bara var en präst i en predikstol som skulle ha rätt att få bestämma vad ordet betydde. Så när vi tolkar så är vi i en god tradition. Men så säger en del, ja men läs som det står. Det står så här. Och så är det. Men om jag skulle följa den traditionen, då skulle jag få sätta mig ner nu. Och så skulle ni få tänka själva. För jag kan inte följa dagens evangelietext till punkt och pricka. För det är nämligen så att när man läser orden att den som har, han ska få mer. Och den som inget har, från honom ska det tas också det han har. Så bryter det inte bara mot det Jesus står för, utan den här årgångens texter står i stark kontrast till de andra årgångens texter. För där är det nämligen en hyllning att en etik ska vi följa där också den som inte har ska få dela överflödet. Och hur skulle vår tid och vårt samhälle och vår kyrka se ut om vi inte följde principen att dela? Då skulle det bli svårt att fira mässa. För i mässan delar vi bröd och vin. Jag är tacksam att jag som pastor kan få äga möjligheten att tolka, att få läsa bibelordet i ett större sammanhang. Vad hände innan? Vad händer efteråt? Och vad säger man? Att tolka en text, det är att försöka lyfta upp ordet i det sammanhang och möta det med vår tid. Bibelordet har inte bara sin relevans här idag. Bibelordet ska också finnas i ett möte på stan med människor. Det är i mötet med människor som bibeltexten får sin relevans. Tillsammans kan vi försöka förstå. Och tillsammans är också temat på årets Pride-festival. I Tantolunden och i olika ställen på stan har människor mötts med erfarenhet av att vara homo, bi och transpersoner. Man har mötts i en glädjeyra som sågs i paraden. Men jag träffade också två män igår som kanske måste emigrera från sitt hemland för att man inte får leva som den man är. I mötet med Pride så tänker jag kanske att bibeltexten kan berätta om människor som har fått en gåva att älska men som inte kan få använda sin kärlek för att kyrkan och samhället och normerna har sagt att du har fel och vi har rätt. Och då har man grävt ner sin kärlek. Det kan vara ett sätt att förstå texten. Att man inte ska behöva gräva ner sitt eget jag. Gud säger, kom till mig du som arbetar och är betungad så ska jag ge dig vila. Jesus säger, var inte rädd. Och på många ställen i Bibeln står det att Gud är kärlek. Att gömma sin talent kan kanske förstås på att man vill gräva ner en del av sig själv. Men tänk om Guds kärlek kunde vara så generös i våra liv att människor inte skulle behöva vara rädda för att älska. Jag vill avsluta den här korta betraktelsen över en text som är svår. Och då har tolkningen också en annan funktion. Och det är att vi kan lyssna till varandras berättelser. För jag har pratat med många pastorer efter att ha läst den här texten. Och då var det en som sa, ja men har du inte läst den amerikanske teologen Chad Myers? Nej, sa jag, jag läser så lite som möjligt på engelska. Jag föredrar svenska. Men då berättade de om en teolog och han kommer hit till Stockholm i höst. Han har skapat ett uttryck som jag inte riktigt förstår, som jag ska försöka sätta mig in i, som heter theological animation. Alltså, jag tror det handlar om att man med hjälp av serieberättelser vill lyfta in Bibelns budskap i dagens samhälle. Och han säger så här, centralt är att man ska läsa Bibeln i ljuset av kampen som förs mot våld och förtryck. Den här teologen är övertygad om att tankarna som grundade den första kyrkan bara kan förverkligas om man väcker nytt liv i det som står skrivet om Guds dröm om ett fredligt rike och rättvisa till alla. Han menar att våra förfäder, de troende, var mer framsynta när det gällde social rättvisa och mänskliga rättigheter och nedrustning. Men idag behöver vi en ny generation i kyrkan, ett ekumeniskt ledarskap som kan knyta ihop evangeliet och samhällsutvecklingen. Jag älskar ju historia. Och jag måste ju bara få berätta att de som grundade folkväckelsen eller som byggde missionshusen, de var också många gånger politiker på riksnivå. Och de som tolkade ordet, de gav sig ut i missionens tjänst för att förkunna evangeliet, men också för att hjälpa havande kvinnor och hungrande barn. Det mest kontroversiella med Chad Myers, det är hans kommentar till dagens evangelietext. Han menar att vi kan läsa berättelsen om mannen som slängdes ut, han som grävde ner sin talent. Man kan läsa den i det perspektivet att den mannen, det är Jesus själv. Det är Jesus själv som protesterar mot en kyrka som ska vinna profit och som bara ska förmera sig när det gäller ekonomi. Jesus går in i rollen som tjänaren som i rädsla grävde ner sin talent. Och med detta menar han att texten är en ironisk berättelse mot en kyrka som slänger ut den som inte kan förmera sin talent. Jag kände mig lite orolig när jag läste texten om den gömda talenten. För inför en sträng och kravfylld herre skulle nog jag också ha kunnat gräva ner min talent för att den inte skulle komma bort. Men efter arbetet, efter tolkningsarbetet, kan jag känna mig mer trygg. För om det var Jesus som inte blev godkänd, då kan jag känna släktskapet med Jesus. Var inte rädda, Gud är kärlek. Var inte rädda, Gud är kärlek. Och den nådefulla Gud vi förkunnar här varje söndag skulle inte slänga ut någon i mörkret. Jag tror snarare han skulle säga: din talent, det är det livet jag har gett dig. Det är min gåva till dig. Amen.